för oss var och en. Amen. Tack så mycket. Varsågod och sätt er ner. Vi är just nu mitt inne i ett hösttema. Och det handlar om det här som vi inledde, eller Anders inledde förra veckan, om uppdrag och uppgift. Och vad det egentligen vi är här för. Vad är det egentligen Gud begär av oss? Vad är egentligen vår kallelse som troende, som församling, både enskilt och gemensamt? Och det blev ett härligt startskott förra veckan. Lyssna på podcasten om inte du har gjort det eller om du missade det. Men vi kommer hålla oss också idag i Lukas evangeliet 10, precis som förra veckan. Förra veckan började vi i slutet och nu kommer vi börja från början. Och den fråga som vi vill ställa egentligen inledningsvis, och det som är rubriken, är: var är din glädje? Och då menar jag inte att du ska behöva vara glad. Alltså, varför är du inte glad? Var är din glädje idag? Du är i kyrkan, allt är fantastiskt. Var är din glädje? Utan jag menar, som det också betyder, var är din glädje? I vad har du din glädje? Var är liksom din glädje placerad? Vad är det som ger dig glädje på riktigt? Vad har du glädje i på djupet? Den senaste veckan för mig, eller om vi går tillbaka till om en och en halv vecka, så man har ju sina toppar och dalar, och att få böter är aldrig roligt. Och jag var, speciellt inte när man är säker på att man har gjort rätt. Och man är så här, åh vad skönt, nu kan jag inte få böter för jag har lagt den bilen precis som det ska. Och så får man böter just då. Det smakar inte bra. Och sen när jag höll på att förbereda det sista här på eftermiddagen, jag satt hemma och så här på hösten, det är ju massa små flugor som kommer in. Eller är det bara hos oss? Det är dammsuget och städat. Men på något sätt är det så här små äckliga flugor som hittar in. Och när jag sitter och förbereder så bara ska jag vifta bort den där. Och så viftar jag till en glasvas. Jag måste säga det här till Olivia strax mitt i möte, för jag hade inte haft möjlighet att säga det. Och det gör ju ont för mig mest, också för vasen, men kanske mest för Olivia. Men i alla fall, och det händer såna grejer som är inte så roliga, men så händer det ju såna saker under en vecka som är bra och som man är stolt över, alla de där vasarna man inte har viftat till. Och man är stolt över bra saker man har gjort. Vi hade ett dygn sen återträff med några ungdomar från kristendomsskolan på lägergården här i fredag, lördag. Och man är ju stolt över vissa saker som händer. Och man är stolt och tacksam. Tänk Gud att du gör grejer. Och trots att man är lite trött emellanåt. Och sådär. Men, ja, men tack Gud att du använder mig. Och det händer lite häftiga saker. Och där mellan böter och glasvaser. Men även om det händer också bra saker, så betyder det inte att det är liksom så viktigt för Gud. Även om de är så bra. Och även om jag är så stolt över dem ibland. Så frågan är: har jag ibland liksom glädje i fel saker, även om de är bra? Och förra veckan då, i Lukas evangeliet 10, vers, eller slutet där, vers 41, så är det Jesus som är hos Marta och Maria, och han blir uppassad, och Maria sätter sig vid hans fötter. Och så säger Jesus där i slutet att ett är nödvändigt, och Maria är den som har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Det finns liksom ett som är nödvändigt. Allt kan inte vara nödvändigt. Om allt är nödvändigt, så då vet vi ju, inget blir ju bra gjort. Men om ett är nödvändigt, då borde vi ju rimligtvis fundera på, okej, vad är då det där ena som Jesus säger att är så nödvändigt? Han säger inte tusen saker är viktigt, hoppas du lyckas med allt, då är du en god kristen. Nej, han säger ett är nödvändigt. Så vad är det egentligen som är det här som inte ska tas ifrån henne? Det blir egentligen osagt, för Jesus är ju inte liksom, det låter ju nästan som ett objekt. Ett är nödvändigt och hon har valt den goda delen. Hon valde ju Jesus, men vad är det exakt Jesus menar? Nå, vi kan ju absolut förstå ungefär vad han menar. Men jag hittade en kommentar av en gammal teolog som heter, eller predikant som heter Charles Haddon Spurgeon. Och han sa så här, att det är väldigt, det borde komma där undertext också, vi ska se. Där, så säger han så här att very clearly this was to sit at Jesus' feet and hear his word. This and nothing less, this and nothing more. Han menar alltså, det här och inget mer, och det här och inget mindre är det viktigaste. Vi ska inte ta lätt på Jesu ord. Och samtidigt säger han ju här att det finns någonting som kan ta ifrån oss. Han säger att den ska inte tas ifrån henne, men indirekt betyder det att det finns något som är det viktigaste som kan ta ifrån oss. Alltså vadå? Att vi börjar göra ganska mycket oviktiga saker. Och när vi nu pratar om höstens tema, vi får se hur länge vi håller på. Så länge jag och Anders och Olivia och alla andra är ivriga och på gång för det. Men just det här, alla tusentals uppgifter man kan satsa på att göra. Men hur viktigt är det sist och slutligen om hela huvudpoängen, det som Jesus begär av oss, om vi går, liksom missar det fokuset? Och bara för att liksom en liten extra krumelur här. Men ordet, det här fascinerar mig många år, men ordet prioritet. Ett är viktigt. Allt kan inte vara viktigt. Ordet prioritet i engelska ordlistan, jag tror det var på 1500- eller 1600-talet. Innan det så fanns bara ordet priority som i singular. Men efter det så lade man till en pluralform, alltså priorities, prioriteter. Men om det börjar finnas massa prioriteter i våra liv, då betyder det att då, vilket är viktigare än det andra? Allting är så viktigt och allt ska prioriteras. Men det vet man, att när allt ska försöka prioriteras så blir ju inget riktigt gjort. Så det är bara en intressant parentes. Och som församling så är vårt primära uppdrag, som vi har gjort här, vi upphöjer Jesus tillsammans i våra egna liv och på den plats där vi bor. Vi ber och välsignar den stad vi är på. Vi är inte privatreligiösa, utan vi kommer tillsammans för att det har en poäng i att mötas som troende. Och att Gud får nå fram, ända in. Att hans kärlek får liksom nå in i våra liv och förvandla våra liv. Inte bara att vi som kyrka ska nå så sjukt långt och att vi ska bli jättekända för allt härligt vi håller på med. Utan jag säger, ett är nödvändigt. Och vad är då det ett för dig och mig? Gör vi det? Vi har lite olika motiv och olika mening varför vi kommer till en församling. Du kanske är ny här från hösten eller sedan en tid tillbaka. Kanske du är nyfiken och intresserad, eller så har du varit här länge. Men vad är dina motiv? Ibland är det intressant att fråga, säg, stämmer det här på mig? Har jag valt den goda delen, den som Jesus liksom lyfter fram som det viktigaste? Det enda som egentligen är nödvändigt. Eller är jag del av en församlingsgemenskap och söker gemenskapen av andra skäl? Som kanske inte är de som man skulle få en sån här OK-stämpel av Gud själv. Hur ser du på att komma till kyrkan? Är det något som jag själv behöver? Behöver jag tanka för veckan? Behöver jag få tröst och bli styrkt i tron? Behöver jag få vänner? Är det något som behöver mig? Är det typ kyrkan som behöver mina förmågor? Det att jag kan sjunga eller det att jag kan koka kaffe? Behöver kyrka mig? Är jag så jätteviktig? Kommer det här gå under utan mig? Är min uppgift, och nu säger jag inte att våra uppgifter och saker vi gör är oviktiga. Men frågan är att vad är liksom vårt huvudfokus? För i vår kultur är ju jaget det mest centrala. Allt kretsar kring mig. Och vi är ju på ett sätt också, kyrkan och församlingen och kristna är lika mycket ett liksom offer på ett sätt för den kulturen. Och den, hur det fungerar. Och allt som inte har fokus på jag blir liksom indirekt ett hot mot mig. Om det är fokus på andra så blir det egentligen ett hot mot fokuset på mig. Om inte jag får vara i centrum så blir det ju hot mot mitt ego. Tänk om vi skulle gå från delade åsikter om hur det ska vara och vem som ska göra vad och vad vi håller på med. Tänk om vi skulle gå från åsikter till att glädjas över det som är Guds glädje eller det som är på hans hjärta. Tänk om vi skulle gå från tusen olika prioriteringar till ett jämnt hjärtslag. Som Guds folk, som församling, som troende. Och tänk om vi skulle gå från att tänka att vi är, nu skrev jag här en kaotisk organisation, men tänk till och med en förening. Alltså i mina öron, en förening är ju det torraste som finns. Sen det finns många bra föreningar, men själva ordet förening, alltså det låter så tråkigt. Sen behövs de och är viktiga och sådär. Men en liksom kaotisk organisation eller förening och alla ska ha sin vilja igenom och alla har sina åsikter och ingen ställer upp och ingen kommer på talk och så vidare och så vidare. Eller om vi ska ha fokus på att Guds rike är det som får gå fram. Liksom vi lägger dem, och det här är ett sätt att uttrycka det, men jag tänkte att det här är ju ofta så vi tänker. Vi är måna om våra åsikter, vi är måna om att allt som är viktigt för mig ska ju vara viktigt för alla andra. Och att den här liksom uppgiften som jag gör och bidra med i organisationen eller i föreningen eller i kyrkan får vara högt prioriterade. Och det kan ju verka omöjligt att vi är så brokig skara människor. Olika liksom, från olika sociala och ekonomiska klasser och olika bakgrunder, olika nationaliteter. Och samtidigt är ju det som är så otroligt vackert i Guds församling. Att alla på ett sätt ska rymmas med, men ibland verkar det ju omöjligt. Lyckas vi med det? Nej, inte alltid. Förhoppningsvis lite bättre och bättre. Ju mer vi liksom blir förvandlade av Gud och lär känna honom. Häromdagen så såg jag en sån här någons Instagram-undersökning. Det är ändå en relativt känd profil i sociala medier som la ut här i Österbotten, eller bosatt här i trakten. Att vad är det som saknas i samhället? Och det som kom som svar från många, det var just det här att fler mötesplatser och gärna någonting där man kan mötas över generationerna. Och så tänker jag, var finns den platsen? Ja, finns den kanske ens? Nej, just det. Kyrkan. Men då behöver det ju fungera som en kyrka. Det behöver fungera så som det var tänkt. Så som Jesus vill. Det som är på Guds hjärta. Det som är hans hjärtslag. Men den här platsen behövs. Och därför är det så viktigt i höst när vi pratar om det här. Liksom spänningen mellan att fokusera på massa saker som ska bli gjorda och massa uppgifter som vi bidrar med. Eller det som Gud har sänt oss till världen för att göra. Att förkunna evangeliet. Att skickas ut och på något sätt se relationer bli hela. Och det som är, ja men ni vet, föra människor till honom. Men vi kan ju tappa bort den där visionen, eller missionen, som Gud har gett oss. I missionsbefallningen säger ändå Jesus att all makt har blivit given honom. Det börjar han med. Och sen säger han, gå därför ut i hela världen. Sen säger han i Lukas 10, som vi snart kommer till, att skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare. Så det som framkommer här, och vi ska som sagt dyka in i den texten riktigt strax. Men det som framkommer är att skörden, den är inte vår. Utan det som står att skörden är hans. Så det är inte liksom vår skörd, det är inte våra resultat, det är inte vårt projekt. Utan skörden är hans. Men arbetarna är få, så vi behövs. Men skörden är hans, han är skördens herre. Han betonar också att arbetarna är få. Och vi kan ju se det som något slitsamt. Men va? Ska jag vara en arbetare? Jag blev välkomnad hit för ett år sedan då när vi flyttade tillbaka till Vasa och började engagera oss i kyrkan här igen. Så blev jag välkomnad av en person här som, välkommen tillbaka, vår arbetare. Så tänkte jag, men va? Det är väl ingen komplimang eller något härligt att höra. Men det är väl också sant. Skörden är stor men arbetarna är få. Och så kan det låta lite tungt. Vadå Jesus, har du någon rätt att ge mig en befallning om mission? Alltså jag har ju bara signat upp att vara kristen och gå i kyrkan en gång i veckan. Varför ska jag vara del av någon missionsbefallning? Det är väl för någon, kanske Anders eller annan som är anställd. Han kan väl ta hand om det. Du ler, jag kan det. Jag tror inte att någon ska ta hand om det själv. Utan det är för alla troende liksom. Få tag på det som är på Guds hjärta. Och så gör vi det. Och så lever vi för det. Inte 10% utan med vårt liv. Med vårt sätt att vara och leva. Och vara i gemenskap. Med ett hjärtslag. Inte som en förening som är torrare än de flesta. Utan som Guds rikes liksom, gemenskap. Och så här i min egen översättning så säger A.W. Tozer så här. Att modern religion fokuserar på att fylla kyrkor med människor. Det sanna evangeliet betonar att det handlar om att människor blir fyllda av Gud. Och ibland någonstans i vår kultur där allting ska vara stort och bra och starkt och växa, så tappar vi bort att, men vad är det som ska växa? På vilket sätt? Ska det se stort ut? Eller ska det vara stort här inne? Och nu kommer vi snart in i Lukas 10 här. Först hade Jesus skickat ut de 12 lärjungarna. Och de var ju någon slags superutvalda. Det fanns ju 3 också som var extra utvalda. Men de 12 var ju ändå ett slags dunder crew. Det var liksom en toppen. De bästa. Kanske någon tänkte. Kanske de själva ibland tänkte. Vi är i alla fall de 12. Men vet ni vad? Nu ska vi läsa om de 70. Och vem vill vara de 70? Om det finns de utvalda 12. Alla fattar ju att det här är inte riktigt lika bra. Men nu kommer det handla om dem. Vem var de? Vad kallades de till? Och vad sysslar de egentligen med? Och vad sa Jesus om det? Lukas evangeliet kapitel 12. Man kan ta det i sin bibel om man har eller följa med på skärmen. Lukas 10, ursäkta. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig 2 och 2 till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Och han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, säger jag, sänder er som lam in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Om där bor en fridens man så ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sett fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Och så hoppar vi. Du kan själv få läsa hela kapitel 10, men vi hoppar framåt här. Det händer lite grejer och så kommer de tillbaka. De har drivit ut onda andar och det har hänt allt möjligt. Det är ju underbart. Men så fortsätter det så här. De 70 kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och han sa det till dem. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Okej, vad är det här? Varför tar jag ens den här berättelsen? Men jag tycker ju det är någonting spännande i den här. Alltså de har gjort det som många av oss bara kan drömma om i vår tro. Att det är liksom döda uppväxer, de folk som är besatta av allt möjligt ont, de blir bara fria och hela och friska och glada. Men vad är det som egentligen händer i den här berättelsen? För deras första respons är att de står att de 70 kom glada tillbaka. Men en glad människa, det var det jag sa här i början, att var har du din glädje? Det är ju bra att vara glad, eller hur? Eller är det alltid det? Det beror lite på vad glädjen är i, vad den är grundad i. Men tänk så här, ett kristet liv där du får resultat, det är inte platt och resultatlöst och tråkigt. Det händer grejer. Det är inte kraftlöst utan det är med full kraft. Det är inte tyst och stilla och totalt liksom ödsligt utan det händer grejer. Det är inte tystnad utan det är bönesvar. De går ut till olika städer och platser och det är liksom det här som Jesus säger, det fungerar på riktigt. Kraften och auktoriteten i Jesu namn är på riktigt. Och de kommer tillbaka och är glada och berättar vad som har hänt. Och så är det ju lite deppigt vad Jesus kommer med för respons. De 70 kom glada tillbaka och berättade. Men vad har de glädjen i? Och nu går vi in i den första. Jag har 3 enkla grejer här. Det första är glädje i vad då? De 70 kom glada tillbaka och berättade. Vi måste ändå utgå från att deras glädje för det som händer, det är på riktigt. Det är äkta och det är genuint. Så det är ju inte dåligt att de är glada. De är inte fake glada utan det är något som är på riktigt. Ändå tillrättavisar Jesus dem för att de glädjer sig över fel saker. Men hur kan det vara fel? Han sa ju att de ska göra allt det där. Gå ut och de andarna kommer lyda er och skörden är stor och där tar de sitt ansvar och de känner sig säkert som lam bland vargar. Eller så kände de sig som kändisar eller några superstars för att det händer grejer. De kanske inte var så svaga som de trodde de skulle känna sig. Det händer grejer och de är glada över det. Och jag säger, gläd er inte över att andarna lyder er. Ingen tycker väl om att bli tillrättavisad. Allra minst när man är positiv och glad över något. Vilken party pooper Jesus. Men vet ni vad? De gladde sig mer över vad som hände än varför det egentligen hände. De gladde sig mer över resultatet än över den relation Jesus ville ha. Eller som Gud längtar efter med varje människa han har skapat. De gladde sig mer över frukten och följderna än av orsaken varför Jesus överhuvudtaget sände dem. Om man går tillbaka till början av det här kapitlet så ser vi att Jesus inte sände dem för att de skulle känna sig bra, utan för att Guds hjärta hungrar efter skörden. Skörden är stor, men arbetarna är få. Guds hjärta brister för en skörd som ingen hämtar in. Guds hjärta brister över den mänskliga brustenheten som finns. Och i det här sammanhanget var Gud också arg, eller Jesus var arg över de andliga ledarna som inte ledde människor till honom, utan till alla möjliga extra grejer, alla möjliga extra uppgifter, alla möjliga extra saker man ska upprätthålla. Så missionsbefallningen, både till de 12 och nu till de här 70, det var en befallning i kärlek. Så mycket älskar Gud, vi kommer in på det här sen, hans kärlek, men han befaller ju dem att göra något för att han älskar de som finns där ute som inte just nu är bland de 12 eller bland de 70 eller någonsin har träffat Jesus. Så målet med att sändas ut, det var att människor skulle nås av Guds kärlek. Och här är ett härligt ställe i Saltaren som beskriver så här. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. En parentes, jag minns när jag valde att stanna i Vasa för många, många år sedan. Det var ungefär samma tid jag och Olivia sen träffades. Jag valde ganska aktivt att inte flytta iväg någonstans. Och det här minns jag faktiskt ett av de orden som kom så där ganska starkt ändå. Att gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet. Jag har inte tänkt på det faktiskt, men nu tänkte jag på det. Och sen på ett annat ställe säger Jesus att för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Var hade de här 70 sin skatt? Ja, men troligtvis att de blev anförtrodda något, att det hände grejer, att de känner att kraften fungerar, att Jesus är på riktigt, att det är liksom det andliga, det bara viker när de kommer, andliga mörkret. Så var det något fel på deras genuina glädje? Ja, uppenbarligen var det något som Jesus hade problem med och måste ta upp med dem. Det var någonting med det här budskapet då de kom tillbaka. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Som att nu har vi gjort vår uppgift. Check. Skulle de fira? Vad tänkte de? Var de nöjda och glada? För de gick inte ut med budskapet att eller de kom inte tillbaka med budskapet att okej, Jesus, människor som du älskar, de har blivit fria. Så nu har vi förberett väg för dig så du kan gå till dem. För det var ju det som var hela poängen, att människor skulle få bli befriade från onda andar och saker som tyngde ner deras liv. För att få en relation med honom. Men det är inte det budskapet de kom tillbaka med. Utan de fokuserar, precis som vi gör fortfarande i vårt moderna nutida samhälle, på sig själv och på vad de fick till stånd. Och Jesus kontrar ju med det här. Okej, vi backar lite. Varför är det här viktigt? Jo, för att vi är människa, kropp, ande, kropp och själ. Det var inte bara det andliga som skulle bli bra i människors liv. Utan de skulle få en hel relation med sin skapare. Få uppleva sig älskade av Gud. Inte vara ett projekt för något slags demonutdrivning. Eller för någon andlig, häftig upplevelse. Men ibland är vi här också av fel orsaker. Vi är här för att få en andlig, häftig upplevelse. När det enda Jesus vill, det enda han dog för, det var att försona oss med Fadern. Att vi skulle få vara i en hel relation. Att få vara älskade, och det räcker. Och Jesus kontrar med att jag såg Satan falla ner från himlen. Så att okej, om han har sett det, kom inte här och berätta om några andliga, häftiga upplevelser. Jag har nog sett allt. Jag har själv varit ner. Okej, jag hade inte ännu varit ner till dödsrike, men han har sett allt, han vet det, han vet att det funkar. Så när vi tjänar, när vi gör saker, handlar det då om att vi ska få tjäna, vi ska få göra saker och vi kanske till och med ska få ett häftigt bönesvar? Eller handlar det om att möta den frihet som Gud har kallat oss till? Ja, sen tycker jag ändå lite synd om de 70. För att de är ju på riktigt stolta av att det händer grejer. De 12, varför är det de 12 som blev valda? De får ju inget gjort på samma sätt. Det här är ju häftigt på riktigt. Men det som är på Guds hjärta är något annat än det som syns. Och det är nästa punkt här. Att resultat, men hur då? För vi är på något sätt så fokuserade på resultat. Allt ska mätas och kunna räknas. Och vi ska kunna kolla på vad vi själva får gjort. Men när det kommer till Guds rike är det som en upp- och nedvänd logik. Det som är viktigt för oss kanske inte alls är så viktigt för honom. Vi läser ju flera berättelser om någon slags upp- och nedvänd framgång. Om tro som ett senapskorn och om den fattiga änkan som gav mer än alla de andra. Det är ju samma jobbiga grej. I Guds ögon är det lilla kanske mycket, mycket större. Det du gör när ingen ser, det är betydligt viktigare i hans ögon än det du gör när alla ser på. Så resultat, hur då? Vi kan inte använda världens metoder för att nå himlens resultat. Vi kan inte göra på samma sätt. Det som är stort och häftigt imponerar inte på han som har skapat allt. Han som har vunnit över allt andligt mörker, allt förtryck. Så tanken om större och bättre och starkare, den är helt utdaterad inför Gud. Ibland gillar han väl att det är stort och att vi fyller kyrkan eller att det är många ungdomar på ett ungdomsmöte. Men hur är det den kyrkan där de samlar 3 ungdomar på en fredagkväll? Ser vi ner på dem? Undrar vi, vad håller de på med egentligen? Jag fick en fråga av en pastor om att, hur gör ni i Sion när ni får så många ungdomar? Och jag sa att, vet du vad, det är ganska ointressant hur många ungdomar som är där. Det som är intressant är, vad händer i människors liv? Det kan se så bra ut. Det kan se ut som att vi lyckas. Egentligen kanske vi inte lyckas med någonting alls. För vad är det som är på Guds hjärta? Håller vi på med något helt annat? Eller gör vi det som är på hans hjärta? Vi kan gå tillbaka till det stället. Lita på Herren. Gör det goda. Bo i landet. Och lev i trofasthet. Och ha din glädje i Herren. Trofasthet är ju väldigt svårt att mäta i någon slags... med någon slags måttband. Men det är liksom det som Jesus här också lyfter fram i den här texten, indirekt i alla fall. Och på andra ställen säger han en liknelse. Han säger ju inte, bra gjort du framgångsrike tjänare. Utan säger, bra du gode och trogne tjänare. Så frågan är inte om vi har stor framgång, utan frågan är om vi är trogna i det vi gör. Om vi har en trofasthet i det vi gör. Vem söker vi beröm av? Hur mäter vi vår egen framgång? Så här står det i 1 Korintherbrevet, att fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtats avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Tänk om det faktiskt är så att det som ser ut att vara något i människors ögon är ganska oviktigt. Tänk om det som vi upplever som så viktigt och de här stora fina prioriteringarna i Guds ögon är något annat. Alltså, ett är det viktigaste. Maria, hon valde den goda delen. Kanske det lilla ungdomsarbetet någonstans långt ut i någon liten by som ingen känner till. Kanske det är egentligen de som just nu gör den goda delen. Men när vi tror att vi är så bra, låt oss söka efter att få vårt beröm av Gud. Och som sista och tredje punkt så har vi det som kontrar hela det här resultattänket. Och det som Jesus egentligen är ute efter när han också tillrättavisar dem. Och det är relation. Gud kom, Jesus kom för relation med oss. För så älskade Gud världen. Att han gav sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Här talar Jesus om det viktigaste. Han säger också, gläd er inte, utan när han säger det här, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Tiden är ju lite begränsad när man ska förbereda en predikan. Och man är kanske inte teologiskt det mest djupdykande alla dagar. Och det här ska vara intressant. Vad betyder det egentligen? Era namn är skrivna i himlen. Ja, du kan gå hem och kolla upp det själv. Men någonstans tänker jag att det handlar om att jag tillhör himlen. Han gav sitt liv för mig för att jag skulle få tillhöra honom. Alltså mitt namn finns där. Jag finns liksom på listan. Eller lista och lista, jag vet inte. Någonting sånt. Jag är åtminstone medräknad. Jag har en relation med Gud och allt är förlåtet. Det spelar inte så stor roll om jag har lyckats. Det spelar inte så stor roll om jag har åstadkommit så mycket. Min morfar är ganska... Han lever och ganska gammal, men han har gjort också ganska mycket. Varit på missionsfältet och varit präst i många år och så vidare och så vidare. Och så på något sätt så sa... Vi var på besök där för ett halvt år sedan kanske. Och så sa jag någonting om att... Ja, men du har nog liksom åstadkommit ganska mycket. Kanske behöver lite hjälp från livet, men vad var det han sa? Det vet bara Herren. Och sen pratar vi inte mer om vad han har åstadkommit. Och någonstans är det ganska föredömligt. Att, men, han har åstadkommit mycket, absolut. Men vad spelar det för roll hur vi bedömer vad vi åstadkommer? Det får Herren bedöma. Så om vi har lyckats, det spelar inte så stor roll. Om vi har åstadkommit så mycket, spelar det någon roll? Om vi har rätt åsikter om vad som borde hända och ske och göras. Ja, men spelar det då så stor roll om vi inte har kärlek? Hashtag första Korintierbrevet 13. Står något sånt. Så som människa skapad av Gud, vad är egentligen poängen om inte att gå ut och driva ut massa demoner och hela massa sjuka och döda hit och dit? Ja, det tycks ju inte vara hela poängen. Utan hela poängen tycks vara så älskade Gud världen. Och jag gillar att det står, åtminstone i min svenska bibel, inte bara Gud älskade världen. Punkt. Teoretiskt sett, ja, han älskar världen och allt är frid och fröjd. Nej, så älskade Gud världen. Det är liksom någon slags betoning att på någon slags, vad heter det? Det är som att det finns en känsla med i det. Så mycket älskade Gud världen att han gav. Så vad spelar det för roll om de 70 kommer tillbaka och berättar om några fina resultat när fokuset på relationen är som bortblåst? Där de missar att det här är för att så mycket älskade Gud, varenda människa. Därför behöver de här möta frihet. Därför behöver ni fara ut och predika evangelium för dem. Därför, för att så älskade Gud världen. Inte någon annan anledning. Varför finns vi som en församling här? Som en sån stökig förening som inte alls är en förening. Inte en organisation utan är Kristi kropp. Varför finns vi? För att så älskade Gud världen. Vi behöver finnas därför. Så att någon människa som inte ens har hört evangelium kan bli inbjuden till en kyrka. Där vi lovsjunger honom. Påminns om att Gud älskar oss så mycket. Du kan göra det privat också på egen hand. Men jag tänker, han skickade dem 70 och hade säkert ett litet pep-talk där innan. Han samlade dem. Det finns något i det här samlande. För att vi ska förstå vilket uppdrag som finns. Annars skulle jag kunna skicka ut en liten notis på WhatsApp åt dem. Vi går ut och gör det här. Kom tillbaks och berätta allt ni har åstadkommit. Nej. Det finns en strategi. Det finns ett uppdrag. Och det tycks vara så att relationen alltid är viktigare än resultatet. Alltid. Jesus säger ju också här. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn. Och gjort många kraftgärningar med ditt namn. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig ni förbrytare. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vill vara en som känner Gud och som är känd av honom. Och då spelar det inte så stor roll vad jag åstadkommer, vad jag lyckas med och hur jag bedömer mina egna fina gärningar. Så älskade Gud världen för att skapa frid mellan människan och Gud. Så att du inte blir längre straffad för din synd, för du har lagt ditt hopp till Jesus. Hans blod rann för dig. Du har inte bara blivit förlåten, utan han har också försonats med dig. Du är en himmelsk medborgare. Ditt namn står i himlen. Hoppas bara det stavat rätt så det faktiskt hittas. Det är det säkert. Du är en himmelsk medborgare och du har inget att bevisa inför Gud. Gläd dig över detta, förtrösta på detta och tjäna Gud utifrån kärlek. Inte utifrån rädsla, inte utifrån prestation, inte utifrån ett jämförande. För Gud ser ditt hjärta. Han vet precis varför du gör det du gör. För du är fullt känd och du är fullt älskad av honom. Och det var därför han kom. Vårt uppdrag är inte att predika och lära oss att göra allting på rätt sätt och ha massa fina strategier och vara en kyrka som lyckas med allt vi gör. Om vi lyckas med en sak, att föra oss själv till Jesus och kanske föra någon annan människa till Jesus, då tror jag vi har lyckats. Men inte ens då är det vår sak att bedöma om vi har lyckats. Det finns en vacker beskrivning av Timothy Keller där han säger kort och gott, om jag översätter det bara, att vara älskad men inte känd, det är ganska bekvämt. Att vara känd men inte älskad, det är vår största rädsla. Men att vara fullt känd och fullständigt älskad, det är att vara älskad av Gud. Att vara fullt känd och fullständigt älskad, det är att vara älskad av Gud. Tänk om vi skulle kännas igen på en glädje i Gud istället för på olika åsikter om det ena och det andra. Tänk om vi skulle kännas igen på att vi gör det där viktigaste. Och tänk om vi skulle kännas igen på att det är Guds rike som går fram där vi går fram. Alltså relationer helas. Människor kommer närmare honom. Och vårt resultat och vad vi, hur vi bedömer, det är ingen som minns det. Ingen minns att vi pratar om det. För att det var aldrig det vi sändes iväg på. Det var aldrig det handlade om. Ska vi ställa oss upp och så ska vi be tillsammans och så finns det just möjlighet till förbön. Så du är välkommen fram. Om du är förberedare kan du komma redan nu. Och vill du ha förbön så är du strax välkommen fram. Så frågan bara till sist blir där vi börjar. Var är din glädje? Är din glädje att du är fullständigt älskad och känd av honom som har skapat dig? Eller är din glädje i något annat? Du får bedöma dig själv. Så, tack Jesus för att vi får vara här tillsammans idag. Fira gudstjänst inför dig. Tack Gud för att du är en god Gud. Tack för att du älskar var och en. Tack för att du älskar dina...